En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Vi har ju äntligen fått en kunglig förlovning. Märta Louise och shaman Derek Verrett har växlat ringar i Kalifornien. Och nu berättar vi allt om den här härliga händelsen.
Och drottning Elisabeth har gjort ytterligare ett stort statement som kan garantera att Camilla blir drottning i framtiden. Och så pratar vi såklart om kungens oäkta dotter som har gjort en oerhört känslosam dokumentär om sitt liv och de kungliga sveken. Ja, men äntligen har det hänt, Sara.
Ja, norska prinsessa Märta Louise och hennes pojkvän Derek Verrett har förlovat sig. Och de bytte ju ringar i Los Angeles och det var shamanen som tog initiativet och friade till Märta Louise. Och Märta Louise, hon har ju berättat ganska så många detaljer om den här förlovningen till tidningen People.
Mm. Derek, han hade gjort upp planer för hur det skulle gå till sedan flera månader tillbaka. Och prinsessan säger att hon hade inte en aning om att det var just då som det skulle ske. Även om de såklart hade pratat om det här. Men shamanen var tydligen väldigt nervös och han säger också i den här intervjun att han hade så otroligt många känslor inombords. Mest stress och rädsla eftersom han ville att allt skulle bli perfekt för Märta Louise.
Och när den här förlovningen då skedde så stod de under ett stort träd ute på landsbygden och runt omkring dem så betade hästar. Det här var ju då vid en hästgård i San Juan Capistrano i Kalifornien. Och shamanen gick då ner på knä och ställde den här frågan.
Och Märta Louise säger då att det var väldigt speciellt för henne. Och hon säger så här: mina känslor för naturen och hästar ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag kände sån stor respekt för hur han hade gjort det här ögonblicket så speciellt och heligt för oss två. Jag kunde inte sluta gråta. Hon säger då också att hon var i chock och upplevde en stor känslostorm som gjorde henne helt skakig. Och det är väl så här det ska vara vid en förlovning, tänker jag.
Jag har hört talas om det.
Jag har också hört talas om det.
Men jag tror att det är absolut så här det ska kännas. Jag tyckte också, alla vi vet ju hur mycket hästarna betyder för Märta Louise i hennes liv. Så att det var väl fint att de fick med dem på ett hörn i det här frieriet.
Ja, men verkligen. Och hon sa så här också: det var så rörande och underbart att den man som jag älskar mer än något annat i världen gick ner på knä och frågade om jag vill gifta mig med honom.
Alltså, vi måste ju prata också såklart, jag menar ringen.
Ringen, ja.
Den måste vi prata om. Ringen är så här kvadratformad, en smaragd på 3,5 karat och den är då omringad av 12 stycken mindre diamanter. Tre på vardera sida om den här smaragden. Och de representerar prinsessans tre döttrar. Och det är ju shamanen själv som har varit med och designat den här förlovningsringen. Och det är tydligen ett projekt som ska ha tagit cirka ett halvår.
Den är ju maffig. Alltså man har fått se jättemycket bilder på den på parets olika Instagram-konton och sådär. Den är stor. Den känns väldigt kunglig, får man ändå säga. Det är ju mycket glitter och den här smaragden är ju stor. Det är ingen liten sten.
Den känns väldigt drömmig.
Ja. Jag skulle kanske inte vilja ta en sån själv. Men för Märta Louise tänker jag verkligen att det passar.
Det passar bra. Men i samband med förlovningen, vi får inte veta var och när det här bröllopet ska äga rum. De delar inga sådana detaljer. Det här håller ju då paret för sig själva än så länge.
Mm. Men norska kungafamiljen, de sände ju över sin kärlek naturligtvis till Kalifornien. Norska hovet skickade ut ett pressmeddelande och kungaparet då sände sina varmaste gratulationer till prinsessa Märta Louise och Derek Verrett och de önskar paret all lycka i framtiden.
Mm. Och så här sa shamanen och Märta Louise om sitt förhållande på sitt Instagramkonto för ett par dagar sedan. Märta då berättar om att hon tyckte om shamanen sedan första mötet.
Somebody asked what I thought of Derek when I met you.
Yeah.
So the first thing that happened when I walked through the door at his house when we were having this lunch for an hour, I walked in and I looked at him and I was like, I met you before. So it felt like already that I was just meeting an old friend that I had forgotten I had. And that's the first thing I said to him: I met you already. And he said, yes, we were destined to meet way before we were born. And I was like, oh, Lord.
Okay, so that statement, I don't remember saying, but she does claim that I said it. And I believe her more than I believe myself. So When I was young, I was about 14 years old. My mom, who's also Norwegian, told me that she did some runic reading with the elders and she checked in with the elders of Valhall. And I was going skateboarding with my buddies. And so we're going skateboarding and I'm getting, you know, and she's like, okay, I need to talk to you. It's really important. I got this message from the elders. You need to listen to this message. It's really important. So I'm like, okay, mom, I'm going skating with my friends. What's the message? Because, you know, my mom's always has these long, very long-winded messages. And she's like, oh, in the future, she's like, you can date whoever you want to date, but the elders have decided you're going to end up with the Princess of Norway. I was like, what is she talking about? And how am I going to meet the Princess of Norway? At McDonald's? At like, you know, where am I going to meet her? At the mall? You know, like, how is it even possible? You know, like that just, it was like, I thought, oh, it's one of my mom's, you know, one of her visions or whatever. I just didn't believe it. You know, I was just, it was too far fetched. It was too big. It was too, at the time I was a kid, I don't thinking about getting married anyway.
Det är så roligt, vi har ju hört lite av det här tidigare, deras första möte, det som var en lunch tillsammans då, och så vidare. Men det ska ju ha varit så som hon berättar att Märta utbrast att det jag har träffat tidigare, att de har känt en sån samhörighet då, att de har levt ett liv tillsammans tidigare. Shamanens mamma då hade förutsett att han skulle gifta sig med en norsk prinsessa för länge, länge sedan.
Mm. Men vi måste prata lite så här, för ett bröllop kommer det ju förmodligen att bli i och med att de nu är förlovade. Man undrar ju verkligen så här, hur det kommer att bli.
Nej, men jag kan ju se det här framför mig, Sara. Ingen av oss känner ju Märta Louise privat, men vi känner ju henne alltså, genom den bild som hon gett av sig själv via sociala medier och intervjuer i press och sådär. Hon har också varit här på Aftonbladet och hälsat på och varit med i tv. Jag skulle nog kunna gissa att det blir lite så här hippie-bohemiskt, väldigt så här mycket färg, väldigt mycket gäster som så här kanske tjoar och kimmar under vigseln. Jag menar, man har ju sett också på Dareks vänner att det är ju en väldigt färgstark skara människor. Många av dem är ju väldigt inne i det här med meditation och healing och de är spirituella och de liksom, ja men du vet, de är väldigt fria liksom i sitt sätt att vara. Så jag kan ju se det framför mig, väldigt mycket så här tyger som hänger ner kanske från träden eller någonting. Är det min fördom det här bara?
Nej, men jag är helt inne på ditt spår. Jag tror att det är liksom, det kommer nog vara väldigt så här annorlunda mot om man tänker sig ett vanligt kungligt bröllop där allting är ganska, går i vita toner, det är inte så mycket så här färgglatt. Alltså det är ganska så här
inramat,
ganska så här förutsägbart hur det kommer att se ut. Ja. Jag tror vi kommer få se någonting helt annat här.
Definitivt.
Till det positiva och väldigt härligt. Det känns som det kommer mycket så här sprudlande energi.
Ja.
Shamanen har väl sagt i en podd att han kommer att ha så här cowboy boots på bröllopet.
Ja, nej, men grejen är så här att de hade en så här frågestund på shamanens Instagramkonto och då säger han då att han kommer ha cowboy boots på bröllopet. Och man kan se på Märta att hon lite grann såhär bara och så säger hon no, och så skrattar hon. Så säger hon lite tyst såhär, det är fint alla andra dagar men inte den här dagen. Och grejen är att han hade ju på deras första dejt, den här lunchen, så berättar han då att han hade på sig en såhär Metallica t-shirt, lite såhär sliten Metallica t-shirt, en maffig kimono och cowboy boots. Och att han hade valt den kläderna för att han verkligen skulle visa Märta Louise att det här är vad du får, det du ser är vad du får. Om du inte accepterar mig så här, ja men då är det som det är liksom.
Men han skulle ju då också ha blivit väldigt glad när, för menar, han skulle gå på en lunch med en prinsessa. Han visste ju inte vad han skulle förvänta sig, om hon skulle dyka upp i så balklänning och diadem eller någonting annat. Och då har han sagt att han blev så glad när hon dök upp i så här en kjol och gympaskor. Att hon också var väldigt så här avslappnad och inte alls kanske vad han hade tänkt sig, så här typisk bild man har av en prinsessa.
Men tänker inte du också så här, Sara, att det var ju så otroligt mycket kritik mot Derek Verrett i början, just för att han säger att han är shaman, han säger att han kan heala människor och sådär. Den biten finns ju kvar, men jag tror faktiskt att de har lyckats ändra den här mediebilden av dem som par. För i början var han väldigt så här aggressiv, han attackerade den norska pressen och sa massa hemska grejer. Och också det här med hans bok som han gav ut, att han gav skulden till barn som blir sjuka i cancer, att det är deras eget fel för att de är olyckliga.
Den förbjöds ju också i både Sverige och Norge, tror jag.
Ja, så pressen var ju väldigt negativ och man såg honom också lite grann som en så här lycksökare. Vad är hans intentioner med Norges prinsessa? Förlåt. Men jag tycker att de har lyckats ändra på den här mediebilden, just för att numera när man ser dem i så här livear på Instagram och intervjuer, så är de ju väldigt mycket bara sig själva utan, utan några så här starka känslor. De är väl så säkra på varandra nu att nu är, bara är de. Och då tycker jag att de verkligen går igenom rutan och blir härliga.
Jag håller helt och hållet med dig om det. Och sen tror jag också att det i kombination med att saker och ting också kanske tydliggjorts ifrån hovets sidan vad det kommer till Märta Louise själv. Mm. För att precis i början av deras relation så var hon också lite i startgrupperna för det här med att kanske bli mer personlig, göra fler så här samarbeten och liksom använda sin kungliga status i kommersiella sammanhang. Där satte man ju ner foten ifrån kungahusets sida. Kronprins Håkon och hennes pappa då, kungen fick ju verkligen så här tydliggöra att så här, du kan inte använda din kungliga status i de här sammanhangen. Och då startade ju också Märta Louise det här med, alltså hon har ju ett kungligt konto och sen har hon ju ett privat konto. Mm. Och där tror jag också det kanske blev tydligare för dem själva hur de skulle kommunicera sitt privatliv och sin kärlek på ett sätt och sen med de här kungliga uppdragen eller de kungliga sammanhangen på ett sätt. Alltså kanske också det som har underlättat.
En trygghet är att veta hur man ska göra. Ja, det men det slår mig gång på gång på gång och det här tycker jag inte är positivt. Och det är väldigt svårt och det är en fin balansgång där liksom. För det slår mig hela tiden då att de beter sig som influencers. Och det blir väldigt speciellt då i Märta Louise fall som ändå har en prinsesstitel. Den här förlovningsringen då, den är ju såklart sponsrad. Och de nämner då den här designen, de taggar den här designen. Hon heter Joyce Sangalang Smith och har något, jag tror att hennes företag heter Off Communion eller något sånt där. Och den nämns då många gånger i intervjun med People och den nämns nästan ännu fler gånger då på sociala medier. Och det här är ju någonting som Märta har gjort länge. Och som du sa då, Sara, att det har ju lett till att hon inte får använda sin prinsesstitel i kommersiella sammanhang. Men hon slår ju mynt ändå av sin kungliga status, för hon kan aldrig bli en icke-prinsessa.
Nej, alltså hon,
det här är ju vad hon är. Och när hon då liksom taggar ja, med klädföretag, smyckesföretag så här, då går hon över gränsen till att bli en influencer mer än vad hon är
en kunglighet.
Mm. Mm. Det är lite problematiskt. Ändå.
Men det är intressant, då ser vi redan den här samarbetskänslan redan i förlovningen. Då kan man bara tänka sig hur sponsrat deras bröllop kommer att vara. Det kommer nog vara många samarbetspartners inblandade i liksom såväl tårta som blommor och ballonger och allt vad det kan vara. Det tror jag nog att vi kommer se mycket av vid deras bröllop.
Det blir liksom en devalvering av hennes kungliga status tycker jag.
Mm.
Det blir konstigt. Eller är jag gammaldags?
Nej, du är inte gammaldags. Däremot, det är väl så här, det är väl den utmaningen jag tror att många så här kungahus kommer att stå inför. Nu är Märta Louise liksom tillhör ändå lite den så här äldre generationen kungligheter om vi jämför med Estelle och Oscar och alla kusiner. Men det är ju det här det kommer att bli när man till exempel som i Sverige har kapat grenar inom kungahuset. Till exempel prins Carl Philip och prinsessa Madeleines barn kommer ju att ses som privatpersoner, kommer att kunna få jobba med nästan till vad de vill. Vill de bygga liksom, intresset kommer alltid att finnas för dem, för de är fortfarande en del av kungafamiljen.
Det går aldrig att ta bort.
Nej, även om de inte är en del av det kungliga huset. Säg då att de startar upp Instagramkonton, de kommer få jättemånga följare, de kommer bli en form av influencer. Och där tror jag verkligen, det är ju en så här ny mark man möter nu. Som man måste liksom börja på reda ut så här, vad som gäller. Tittar man i Danmark har vi liksom prins Nikolaj och hans bror Felix som så här, de är modeller. Det är också så här, något kommersiellt. De liksom helt plötsligt så promotar kungligheten.
Prinser, där,
liksom, ja. Prinsen, ett modeföretag som också blir så här, ett jättestarkt PR-värde. Så att, det är ju någonting nytt.
Det är komplicerat.
Och det är komplicerat. Och man har nog inte riktigt så här, vet nog inte riktigt själva hur man ska hantera det. För samtidigt är de privatpersoner och ska kunna få göra det här.
Men också tjäna egna pengar. Ja.
Men ja, det är en hårfin linje.
Det ska bli jätteintressant att följa det där med tiden också.
Ja.
Men jag reagerar ju ganska mycket på Märta Louise taggningar av olika företag och sådär. Jag tycker inte det känns helt hundra. Men vi får se.
Och från början hände ju det på liksom hennes kungliga konto. Sen blev hon ju då tagen i örat, tillsagd.
Mm.
Och då skapades det här I am Märta Louise-kontot. Och där är det ju väldigt mycket sponsrade stories och inlägg och sådär.
Verkligen. Men om vi går tillbaka till prinsessa Märta Louise och förhållandet till shamanen Derek Verrett, så är det ju så att de faktiskt blev ett par, inte 2019 utan 2018 avslöjar de nu i den här frågestunden på Instagram. Och så menar de på att ja, men det har blivit någonting som media skriver för att det var ju då vi gick ut med vår förlovning. Men vi träffades faktiskt 2018 så det är 4 år nu då. Och det var deras gemensamma vän Milana Snow som förde dem samman. Hon hade försökt hussa ihop dem flera gånger men Derek han tvekade när han fick reda på att Märta var prinsessa. Och i en intervju med magasinet Aware Now så säger han att han tvekade för att han trodde att hon inte skulle vara intresserad av en man som är shaman och som mediterar och utför healing på folk. Men han bestämde sig ändå för att be sin assistent att bestämma något med Märtas assistent och helst en lunch så att han inte skulle vara fast någon längre tid ifall de inte klickade med varandra.
Eller lunch är ett bra knep om man behöver runda av lite tidigare. Absolut. Och som du nämnde då, Jenny, så tog han ju på sig den här kimonon, en t-shirt med Metallica på, jeans och cowboy boots, och att då prinsessa Märta Louise kom dit i kjol och gympaskor. Och det var liksom då han insåg att hon inte var den här typen av prinsessa som man kanske trodde att hon skulle vara. Och att deras gemensamma vän var med, och Derek började visa olika saker för Märta Louise. Bland annat någonting som han kallar för att höja någons energi, vilket han då gjorde på den här gemensamma vännen. Och Märta har berättat att hon skrattade inombords för att han, alltså att hon insåg att han försökte liksom spela lite Allan för henne genom att göra det här.
Imponera lite.
Han ville verkligen visa så här, det här är jag, så att du inte kommer som någon överraskning sen.
Mm. Och de fortsatte ju ha kontakt via telefon, för att han bodde ju i Los Angeles och hon bor ju i Oslo. Och de berättar båda två att de kan ju prata i timmar. Och så har de ju också rest fram och tillbaka mellan Norge och USA hela tiden. Och nu är de förlovade. Och den stora frågan är ju om Märta Louise ska genomföra den här stora flyttplanen som hon pratade om här om året. Och då var det mycket snack om att hon och döttrarna skulle, ja, men helt lämna Norge och bo liksom permanent med shamanen i Los Angeles.
Men det verkar inte som att det kommer att bli så nu direkt i alla fall. För i den här intervjun med People så säger de att de ska fortsätta ha ett långdistansförhållande ett tag till. Och säger bland annat så här citat. Det finns inte exakta planer att flytta ihop just nu. Men det får bli i framtiden. Vi kommer alltid att bo både i Kalifornien och i Norge.
Så då är det ju någonting som ändå har ändrat sig lite där. För att då tidigare när hon pratade om flytten så var det ju att nej, men vi lämnar Norge, vi ska bo i Los Angeles.
Vi kan också, dels kanske det har att göra med den här relationen med media som har blivit bättre, mm. samt liksom att döttrarna blir ju äldre. Det kanske inte är helt säkert att de vill flytta med sin mamma till Los Angeles.
Nej.
Utan de kanske vill bo i Norge. Så att det ska bli spännande att följa, och jag ser väldigt mycket fram emot det här bröllopet.
Jag med, det blir spännande tror jag.
Väldigt spännande.
Vi går över till Belgien, för där har det hänt någonting väldigt viktigt. I början av juni så besökte kung Filippe och drottning Mathilde Kongo. Och Kongo var ju tidigare en belgisk koloni. Och med på den här resan så var även premiärminister Alexander De Croo. Och de tillbringade en vecka i landet. Och de besökte bland annat parlamentet och många viktiga platser runt om i landet. Och bara lite historia, det är ju så här att i mitten av 1800-talet så blev Kongo en privat domän för dåvarande kung Leopold den andra. Det är alltså Filippes farfars farfar. Och det här var mitt under den här koloniala kapplöpningen om Afrika, där europeiska länder och föråt sig så mycket de bara kunde av Afrika. Och Leopold han satte stort på att utvinna gummi, men också elfenben, och det var under fruktansvärda former. Alltså han inrättade ett riktigt skräckvälde. Alltså han var ju en väldig härskare över det här landet. Och pengarna då som han fick ifrån det här, det finansierade bland annat så här ståtliga byggprojekt på olika håll i Belgien.
Ja, det sägs ju att uppemot 10 miljoner människor misstänks då ha dött till följd då av våld, svält och sjukdomar under kung Leopold. Och han styrde ju landet så fruktansvärt illa att Leopold till slut tvingades att då ge över Kongo till den belgiska staten 1908. Och Kongo gick från att vara då en privat fristat till en belgisk koloni.
Alltså det är egentligen helt bisarrt när man tänker på det. Mm. Att en kung i ett europeiskt land roffar åt sig en suverän stat i Afrika och gör det till sitt privata.
Nej, det är hemskt.
Privata land där han liksom bara kan plundra och härska. Och är det fruktansvärt
man tänker
på det? Jag
går inte ens ta in det, för det är så hemskt.
Ja, på 60-årsdagen då för Kongos självständighet så höll Filippe ett tal. Och han är faktiskt den första belgiska kung som uttrycker ånger över koloniseringen av Kongo. Och han sa så här: den ledde till våldsamma handlingar och förnedring. Under denna min första resa till Kongo vill jag, just här, framför Kongos folk och de som fortfarande lider idag, bekräfta min djupaste ånger för dessa sår från det förflutna. Slutcitat.
Mm. Men många reagerade ju på att kungen inte bad om ursäkt. En formell ursäkt hade ju betytt väldigt, väldigt mycket. Och det kom aldrig någon sådan. Och det väckte ju såklart starka reaktioner i Kongo.
Mm. I ett brev då till Kongos president Felix Tshisekedi, hoppas jag uttalade rätt, så beklagar Filippe den smärta som det förflutna fortfarande väcker till liv. Och då skrev han så här: vår historia är kantad av gemensamma bedrifter, men även av smärtsamma episoder. I fristaten Kongo begicks våldsdåd och grymheter som fortfarande tynger vårt kollektiva minne. Den koloniala period som följde förorsakade också lidande och förödmjukelse.
Och det här tänker jag också, det här är ju någonting för kung Philips bror att tänka på. För att för 2 år sedan försvarade ju han ju Leopold den andra och hävdade att kolonialkungen aldrig satt sin fot i Kongo. Många statyer av Leopold har ju tagits ner i Belgien för att man då ser honom i ett helt annat ljus idag. Och för att man inte vill ha en rasistisk skräckväldeskung som någon slags symbol för Belgien. Kungens bror då, Laurent, verkar tycka något helt annat.
Ja, uppenbarligen. Det känns väldigt historielöst att säga någonting sånt. Mm.
Nu tar vi en paus för reklam, men vi är strax tillbaka.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Nu är vi tillbaka och vi ska fortsätta att prata om Belgien. För i flera av våra poddar har vi berättat om före detta kung Albert. Han är alltså pappa till nuvarande kung Filippe och gift med drottning Paula. Och de har 3 barn tillsammans. Det är Filippe som nu är kung, det är Astrid och Laurent. Men det visade sig även att han har ytterligare ett barn. Ett barn som föddes utanför äktenskapet, konstnären Delphine Boel. Han hade ett förhållande med Delphines mamma, baronessan Sibylle de Célys Longchamp. Och de var tillsammans mellan 1966 och 1984. Det är ju, 18 år. Mm.
Och han hade ju faktiskt kontakt med Delphine under hela hennes uppväxt. Och de träffades ofta, de reste mycket och hade hela tiden telefonkontakt. Och Delphine kallade sin pappa för Papillon till och med. Alltså de hade en väldigt nära relation när hon växte upp.
Ja, men hon hade liksom tät telefonkontakt med honom hela tiden. Men så kom en bok ut om drottning Paula och i den boken så fanns det en kort mening om att drottningen vägrade att erkänna ett barn utanför äktenskapet. Delphines namn stod inte med, inte heller älskarinnan dås namn, Delphines mamma. Men det här startade liksom... Det startade en lavin eller en tsunami av problem.
Ja, men det blev ju verkligen så här, det var som att man kände att man kunde börja på och rota lite i det. Och jag menar, Delphine blev ju jagad av fotografer och journalister och många hade vetat om att hon fanns, men ingen hade liksom kunnat skriva om det förrän den här boken då kom ut och på något vis blev det liksom legitimt att berätta om henne på ett annat sätt än vad det hade varit innan.
Mm. Och det här skadade ju relationen mellan Delphine och hennes pappa. I början då när det här kaoset började så försökte han väl liksom trösta henne och liksom stötta henne. Men det drog ut, alltså det drog ut på tiden liksom, och plötsligt en dag så klipper kungen all kontakt med sin dotter. Och i ett telefonsamtal så säger han de här orden: du är inte min dotter. Och det blev ju hjärtskärande, fruktansvärt för Delphine.
Ja, men såklart. Och det hela slutade ju med att hon till slut stämde sin far. Han abdikerade ju från tronen 2013 och hade därmed ingen åtalsimmunitet längre. Och han vägrade ju in i det längsta att ta ett DNA-test. Men under hotet då att tvingas betala vite med 40 000 kronor per dag så gjorde han det till slut. Och det är ju ganska nyligen, det är alltså 2020 som han gick med på att göra det här testet. Och då visade det sig ju att ex-kung Albert mycket riktigt var Delphines biologiska pappa.
Och... Jag kommer ihåg den här storyn, för att det är också så att det skickades ut ett pressmeddelande från hovets sida. Han hade hela tiden förnekat att han var far till henne. Men när det då var bevisat så stod det någonting i det pressmeddelandet som att, hon är hans biologiska dotter, men att han aldrig haft någon del i hennes uppväxt eller hennes utbildning eller ansvar eller någonting. Och det tog ju jättehårt på Delfin. Därför att det hade han ju visst. Mm. Han hade ju funnits där.
De hade ju haft en bra kontakt fram tills den här boken gavs ut.
Ja, och då så beslutade sig Delfin för att stämma kungen. Mm. Då var ju han privatperson i med att han hade abdikerat. Hon ville ha samma villkor som hans andra tre barn. Hon ville liksom få en legitimitet, kring att vara på samma nivå som dem. Hon ville ha en kunglig titel och kunna bära hans efternamn. Och så är det. Hon är numera prinsessa av Belgien. Och likaså hennes två barn har kungliga titlar.
Men det här kommer jag ihåg, för när det här hände så hade vi startat våran podd. Så om ni vill lyssna på de avsnitten så kan ni bara leta i arkivet. Mm. Vi har pratat mycket om det. Jag vet att både du och jag blev ändå ganska förvånade att allt det här gick igenom. Mm. Att hon fick sin kungliga titel och att hon idag är liksom en del av kungafamiljen. Vi har sett henne i flera så här officiella sammanhang. Verkar som hon liksom blivit väldigt mottagen väl av sina halvsyskon.
Mm.
Men jag vet just att vi reagerade på att hon fick en kunglig titel. Det blev så.
Och att det också var rätten som gav henne det. För att här i Sverige är det är kungen som bestämmer över titlar. Det gör ju inte liksom riksdag och regering. Så det var lite förvånande, men bra för henne.
Ja.
Och hon har nu gjort en dokumentär om sitt liv och hur hon blir sviken av sin pappa kung Albert. Och den visas just nu på HBO.
Visst, har du sett första avsnitten?
Jag har sett första avsnitten. Mm. Och man blir oerhört berörd. Det är ju ändå 2020-tal och man skulle kunna tro att barn utanför äktenskapet, det är inte längre en skam. Det är inte som det var förr. Men nej, alltså kungen och hovet, de gjorde ju allt för att dölja det faktum att Delfin är kungens dotter. Och det är så oerhört drabbande att se Delfin berätta om sin barndom. För det var lite speciellt med hennes mamma också, Sibyl. Hon hade svårt att knyta an till sin dotter. Hon vägrade krama eller vara nära henne. Och det är så fruktansvärt att se då, för mamman blir också intervjuad. Och hon berättar väldigt öppet om de här närhetsproblemen och att hon då puttade bort Delfin när Delfin ville kramas eller sova i mammans säng på natten eller var nära henne. Och så sa hon någonting, eller hon säger något i stil med att jag såg sorgen i hennes ögon, men jag bara kunde inte. Och det värsta är ju då, ja men det är så hemskt, och så det värsta är ju, då växer hon ju upp liksom en ganska kärlekslös mamma på det viset, i alla fall fysiskt. Och det värsta är ju då att hon har en pappa som först är där för henne, de semestrar tillsammans, de träffas regelbundet, hörs hela tiden. Det ska sägas att hon inte visste om de första 18 åren tror jag att Albert var pappa.
Mm.
Hon tror att det är en god vän till mamman. Och sen vill inte då, när hon får reda på att han är pappa och allt det där, liksom, då vill han inte veta av henne. Och han säger att hon är inte hans dotter. Och då har de haft en fantastisk relation ända fram tills det här kraschar, när det blir offentligt. Och det är alltså fruktansvärt att bli avvisad på det viset.
Ja, och i den här dokumentären så berättar ju Delfin också att hon struntade fullständigt i så här titlar och pengar. Hon är konstnär och det var liksom det livet hon ville leva. Inte att hon skulle vilja vara en del av något hov. Men när hennes pappa då helt abrupt slutade höra av sig mitt i den liksom värsta kris hon gått igenom, så såg hon liksom rättegång som den enda utvägen. Och Delfin blev ju jagad av fotografer och hon kunde liksom inte längre ställa ut sin konst eller tjäna pengar på den. Så att hennes liv fick ju verkligen en vändning där och då.
Mm.
Och då kände hon väl att jag måste ta till där för att få någon reda i det här. Och när hon senare fick barn så fick hon inte heller öppna några bankkonton i deras namn, eftersom att hon själv, hennes mamma och hennes barn var uppsatta på en så här särskild lista som då bankerna hade tillgång till. Och det här var en lista med människor som då kunde ställa till med problem för bankerna. Det var liksom terrorister och brottslingar och så Delfin och hennes familj. Och hon berättade i dokumentären att det var droppen som liksom fick den här bägaren att rinna över. Att kungen då vägrade erkänna henne innebär liksom otroligt många problem i hennes liv och de i hennes närhet.
Mm. Man får ju följa henne i dokumentären också genom rättegången. Och sen efteråt då, hur hon känner lättnad. Och kanske mest för sina barns skull. Alltså hon har ju så här rätt stark känsla av rättvisa. Att hon, det var inte hennes val att födas utanför någons äktenskap. Det var inte hennes val att ha en kung till pappa. Och när allt det här är över och hon liksom blir prinsessa av Belgien. Så man kan bara se hennes ansikte att ja, men det är över. Nu är det över. Plus att hon också berättar, inte i detalj, för hon säger att det här läkeprocessen hon har nu med sina halvsyskon och med sin pappa, den vill hon hålla privat för att annars kan det förstöra den där processen som familj. Men man kan se, hon har ju då träffat sin pappa och drottning Paula. Hon sa att det mötet var bra och att de håller kontakten. Hon har också träffat då Filippe. Det var en person från hovet som ringde upp henne och sa att Filippe vill gärna ha ett möte med dig. Just då i den sekunden säger hon att hon tyckte det var för tidigt. Mm. Men hon gick på det mötet och hon sa att det var bra. Mm. Det startade en läkeprocess.
Ja, och som sagt, nu har vi sett henne tillsammans med sina halvsyskon vid flera officiella sammanhang. Och hon har ju själv beskrivit att de ändå har en god relation. Även de har fått lärt känna varandra liksom i vuxna livet och allting. Och det är ju väldigt fint att se. Och den här dokumentären är ju såklart väldigt viktig för att hon ska kunna ge sin sida av allt det här. Och man får ju en väldig förståelse för henne och vad hon har varit med om.
Ja, men verkligen. En annan person som i många år var ganska avskydd och som väckte reaktioner, det var ju hertiginnan Camilla. Det har ju ändrats lite på det, kan man säga nu. I måndags så fick Camilla, som är gift med prins Charles, Storbritanniens finaste orden, strumpebandsorden. Och på engelska då, the most noble order of the garter.
Låter ju flott.
Den har nämligen anor från 1300-talet och det var kung Edvard III. Han regerade i mitten av 1300-talet och startade strumpebandsorden. Han är väl mest ihågkommen för att han startade det här hundraårskriget mot Frankrike.
Ja, Edvard använde ju den här orden för att blidka högadeln. De hade ställt till en del problem för Edvards företrädare, Johan Henrik den tredje och Edvard den andra, med inbördeskrig och statskupper som följd. Och Edvard den tredje då byggde upp en stark allians med landets förmögna elit och var väldigt så här generös med titlar och ordnar.
Mm. Och enligt en skröna så var det en ung adelsdam som tappade ett strumpeband under en bal i Calais. Varvid kungen skyndade fram och knöt den om sitt eget knä och sa på franska det som sedan blev ordens valspråk. Skam den som tänker illa därom. Mm. Men tyvärr så är detta bara en skröna.
Ja.
För man tror att det egentligen handlar om att strumpebandet då syftade på en rem som används för att spänna fast sin rustning.
Ja, och att Camilla nu får den här fina orden, det är ju en väldigt tydlig signal från drottning Elisabeth att hon vill att Camilla ska bli drottning den dag som prins Charles blir kung. Inga ingifta medlemmar av kungahuset brukar ju få den här orden, utan det är ju prinsar och prinsessor och vissa prominenta brittiska medborgare som har tilldelats den. Så att det här är ju väldigt unikt och en väldigt tydlig signal.
Mm. Och tidigare i år så skickade ju drottning Elisabeth ut ett pressmeddelande. Jag tror det var i samband med det här jubileumsåret på något vis.
Mm.
Och i det då så uttryckligen skrev hon att hon önskade att se Camilla med en drottningtitel i framtiden. Och det är ju en jättekänslig historia där med Camilla och kungliga titlar, för att hon skulle ju egentligen kunna kalla sig prinsessa Wales. Men hon gör det inte, för att det var ju den titeln som var så förknippad med prinsessan Diana. Och hela den här otrohetsaffären och allting som hände efteråt, det gör det otroligt känsligt. Så hon har ju valt att inte använda den alls. Hon är liksom hertiginna av Cornwall.
Precis, och därför blir det så tydligt när det kommer från drottningens håll. Vi har sett det nu i samband med jubileumsåret och nu även den här orden, att hon vill att det är så här hon ser på Camilla och hon vill liksom att folket ska hänga på det.
Ja, ja, men verkligen. På tal om stora fester, vi måste ju också nämna, vi spelar in det här på onsdag den 15 juni. Men imorgon torsdag och på fredag, då är det dags för en riktig baluns. Prinsessan Ingrid Alexandras 18-årsfirande ska äntligen gå av stapeln.
Ja, hon fyllde 18 den 21 januari, men då hade ju Norge fortfarande restriktioner på grund av pandemin. Och det här är ju historiskt ändå, för att Ingrid Alexandra är ju Norges första kvinnliga tronarvinge.
Mm.
Så att det är klart, det här ska ju firas. Hon fyller 18 år. Under torsdagen så kommer då Norges riksdag och regering att hålla en stor middag i Oslo. Och den 17 juni så är det då galamiddag på Kungliga slottet med representanter för det officiella Norge, familj och vänner och kungliga gäster. Undra om det blir en diadempremiär för Ingrid Alexander där.
Det är jag övertygad om.
Ja, ah, spännande.
Ja. Mm. Kronprinsessan Victoria, som är gudmor till Ingrid, är ju såklart där tillsammans med prins Daniel såklart. Och det är så himla fint att den här relationen mellan de nordiska kungahusen, den är så tajt och så nära. I samband med Ingrid Alexandras födelsedag så gav hon sin allra första intervju till tidningen VG. Och då berättade hon om sina jämnåriga tronarvingar i Europa och att de faktiskt hjälper varandra. De har inte sett så på länge på grund av corona. Men i vanliga fall så har de en tät kontakt. Hon kanske mest har kontakt med svenska och danska kungafamiljerna, sa hon. Och så tog hon ju upp att familjen ju besökte kronprinsessfamiljen förra sommaren. Och de var på Gotland.
Ja, precis. Men det är bara att titta på liksom kronprinsessan Victoria, kronprins Håkon och kronprins Fredrik. De har ju verkligen varit ett stöd för varandra hela sitt liv och uppväxt. Så att det är klart att även Ingrid Alexandra kommer att ha väldigt stor hjälp och bli väldigt goda vänner med sina liksom närmsta kungliga kollegor.
Mm. Victoria har ju faktiskt sagt att hon betraktar Fredrik och Håkon lite grann som sina bröder. Så det är ett skönt stöd att ha. Men vilka kvinnliga tronföljare har vi i Europa nu? Vi har ju Ingrid Alexandra som fyller 18, eller har fyllt 18.
Precis. Sen har vi ju prinsessan Katarina Amalia, hon har också fyllt 18. Vi har prinsessan Elisabeth, 18 år. Och sen Estelle har ju några år kvar. Nu är 10 år nu. Mm. Men jag tänker ändå när man blir äldre så brukar jag med ålder liksom synkas ihop lite bättre. Så de kommer nog stå varandra nära allihopa.
Och så har vi prins Christian som då är 16 som är blivande kung av Danmark.
Ja. Ja, men det är kul nu att de här kungliga festerna är igång igen efter pandemin. Och apropå fest och firande, inte nog med att drottning Elisabeth firar under hela året 70 år på tronen med det här storslagna platinajubileumet. Vi var på plats i London för 2 veckor sedan när liksom kulmen av det hela gick av stapeln. Nu har hon ju dessutom slagit ett ytterligare rekord faktiskt, som är verkligen värt att fira.
Ja, 2015 så blev hon ju den monark som regerat längst i Storbritannien. För då slog hon drottning Victorias rekord på 64 år. Men den 13 juni så slog hon Thailands ex-kung Bhumibol när drottningen då hade regerat i 70 år och 127 dagar. Och nu är det faktiskt bara Ludvig den 14 av Frankrike, solkungen kallad, som regerat längre än drottning Elisabeth. Han satt på tronen i 72 år och 110 dagar.
Men dock ska ju sägas att han blev ju kung som 4-åring. Och på så sätt är ju faktiskt drottning Elisabeth den längst aktiv, vad ska man säga, regerande drottningen i världen. Men jag satt och räknade lite igår vad vi har för datum. Och det dröjer till den 27 maj 2024. Då slår drottningen alla rekord, även på pappret.
Men vi kan väl hålla tummarna för att hon får uppleva det.
Ja, och jag tycker också att vi kan konstatera här och nu att drottningen även har slagit ett annat rekord när det kommer till storslaget firande som vi fick uppleva i London. Det var någonting utöver det vanliga.
Mm. Det är lite kul där med drottning Elisabeth och hennes smeknamn. För hon har ju kallats för Lilibet av familjen hela tiden. Ja, det var sedan hon var liten. Hon hade ju svårt att uttala sitt namn och så blev det Lilibet istället. Och det har ju följt henne hela livet. Vi har också sett att hon skrivit under flera privata brev, eller personliga brev med Lilibet. Bland annat ett som hon skickade till sin farmor.
Ja, och för ett år sedan så föddes ju Harry och Meghans dotter och paret valde ju då att döpa henne till Lilibet efter drottning Elisabeth. Och det var ju väldigt många som liksom reagerade på det här namnvalet eftersom att det är drottningens smeknamn och någonting som endast används inom familjen. Men så blev det.
Mm. Men nu så sägs det att drottningen har slutat att använda sitt smeknamn. Och det är ju efter att prins Philip somnade in den 9 april 2021. För han var den sista personen i familjen som, ja, men som aktivt använde Lilibet när han tilltalade sin hustru. Och på den handskrivna hälsningen som placerades på prins Philips kista vid begravningen, då hade drottningen signerat med Lilibet.
Det var väldigt fint och väldigt rörande.
Mm.
Men drottningen har ju faktiskt även fler smeknamn. Hennes son prins Charles kallar ju henne alltid för mammy. Vilket han även sa i sitt hyllningstal när han höll vid konserten i samband med firandet.
Mm. Prins William kallade drottningen för granny. Det är väl ganska vanligt, så här, ja, men mormor liksom.
Mm.
Men drottningens barnbarns barn, prins George och prinsessan Charlotte, de kallar henne för Gan-Gan.
Snyggt!
Ja. Men... Och vi måste stanna kvar här vid firandet lite grann, för att det har hänt så mycket efteråt. Jag vet inte om ni har sett de här bilderna på prins Louis. Det är ju prins William och Kates yngsta son, men han bjöd ju på en riktig show under firandet och paraden. Alltså både du och jag har lagt upp det på våra Instagram-konton. Man kan se rörliga bilder på
det. Det har ju blivit viralt. Alltså, ja, det är klipp på honom över hela Instagram och det är så många som har skrivit om det här. Han satt ju tillsammans med sin familj på den här läktaren och tog del av paraden när den passerade då Buckingham Palace. Han är ju 4 år, mycket spring i benen och han sprang väldigt mycket så här fram och tillbaka, bland annat då till farfar prins Charles. Han dansade och han hade ett vinspel och det har verkligen blivit så här, han bjöd på en show, det blev verkligen viralt.
Ja, men när Kate då skulle säga till honom eller i alla fall liksom fånga hans uppmärksamhet, om då räckte han lång näsa till henne flera gånger och han liksom så här la handen på hennes mun som tyst mamma.
Det var så kul också för att hans syster då, prinsessan Charlotte, satt ju bredvid och så här väldigt lugnt och stillsamt, och prins Louis liksom kastade upp sina fötter i hennes knä och så här knäppte händerna bakom huvudet och la sig ner för att chilla, och man ser hur Charlotte bara stopp, sluta, puttade ner fötterna, så att han hade väldigt mycket energi.
Mm. Men prinsens bus har ju mötts av kritik. Och det här är ju så konstigt. Men det är så många som har mom-shamat Kate. Liksom sagt att hon är en dålig mamma, att hon inte kan hålla ordning på sina barn. Ja, det har varit så mycket fula saker man har skrivit.
Är så, varför finns alltid de rösterna? Alla föräldrar gör så gott de kan.
Jo, men jag har ju ganska nyligen haft en 4-åring. De sitter inte still i 2 timmar. Det går inte. Jag menar, det här hade kunnat vara min son. Det är ju också en sån här fas de här barnen går igenom. Att de utmanar ju, tänjer på gränserna och de försöker ju pusha hela tiden. Liksom. Det är ju inget konstigt.
Nej, och jag tycker också att det är fint att man liksom tillåter barnen att vara barn. Jag tycker också att det påminner lite om till exempel prinsessan Leonor här i Sverige. Hon har ju alltid gjort sin grej och ställt till med show. Och jag tycker att det är bra att de får göra det även i de här liksom ganska strikta kungliga sammanhangen.
Mm. Men det här har ju tagits upp i diverse morgonshower i Storbritannien, på sociala medier, överallt och i pressen och sådär. Men paret de kontrade med en kul hälsning. För efter firandet så publicerade Kate och William en inlägg på Instagram och så skrev de: vi hade alla ett otroligt firande, speciellt Louis. Och så har de lagt till den där emojin med ett par uppspärrade ögon.
Ja.
Så det finns ändå humor där. De verkar ju ta det på rätt sätt i alla fall.
Ja, och en annan person som pratat om showen som prins Louis bjöd på är ju Mike Tindall. Han är ju gift med prinsessan Annes dotter Sara. Och han satt precis bakom Louis under den här paraden. Och i sin podcast då, The Good, The Bad and The Rugby, så sa han bland annat så här, citat: det fanns väldigt mycket godis under firandet, så barnen var höga på socker. Och som alla föräldrar vet, du gör det som behöver göras för att få småbarn att sitta still under långa stunder.
Och vi lyssnar lite på vad han sa.
Yeah, the kids were the stars of the show.
Yeah, I mean, Louis was, you know, he was just wanting to have fun and be, yeah. And my two are always mischievous, so it was trying to keep a lid on. There were a lot of sweets out back though, so they had
complete
sugar highs. Yeah.
Good.
If anything, just to. I mean, it's tough for them. They're all young.
Yeah.
Asking to sit in there because it's two till five or whatever.
Yeah.
It's a long time, so do as any parent knows, you just get do whatever needs to be done.
Ja, vi kan ju inte prata om firandet utan att nämna Harry och Meghan, så det här är veckans Harry och Meghan.
Ja, även om Harry och Meghan inte syntes till så mycket under firandet i London, så var det väldigt stort fokus på paret. De portades ju i förhand från att närvara på balkongen under Trooping the Colour, och det gjorde ju även prins Andrew. Paret var ju med vid militärparaden och kunde skymtas in i byggnaden vid Horse Guards Parade. De var även med vid tacksägelsegudstjänsten i St. Paul's katedralen under fredagen, och som fokuset hamnade på Harry och Meghan.
Ja, men kamerablixtrarna smattrade, och när paret klev ur bilen så, alltså då kunde man höra både jubel men också lite burop. Och när de gick in i kyrkan så placerades de inte vid Charles och William på vänstra sidan, utan istället så sattes de på den högra sidan, på raden, på andra raden, och delade då bänkrad med Harrys kusiner, prinsessorna Eugene och Beatrice med deras äkta makar. Och framför dem då så satt prins Edward och grevinnan Sophie med familj.
Ja, och man såg ju så här, det var väldigt tydligt under det här tillfället då att de pratade ju inte med William och Kate, och man såg liksom inte ens att de tittade åt varandras håll. Och Meghan och Harry var också väldigt snabba med att lämna efter ceremonin. Man såg hur de snabbt bytte några ord med Sarah Tindall och hennes man Mike. Men framför allt så tyckte jag att prins Harry såg så himla obekväm ut.
Ja, jag tänkte också på det. Men det är ju inte heller så konstigt efter allting som har hänt sedan de 2020 meddelade att de inte ville vara en del av kungahuset. Den här intervjun med Oprah och vad den ställde till med. Och jag menar, Meghan anklagade ju hovet för att vara känslokallt och kungafamiljen för att vara rasistisk. Det är ändå stora saker att anklaga någon för. Jag tror att det är nog rätt tufft för Harry i det här läget gentemot sin familj. För att jag tänkte också på det, att varken Charles eller Camilla kastade liksom en blick åt deras håll överhuvudtaget. Och ja, det gjorde inte William och Kate heller. Sen tror jag absolut att bakom kulisserna att det är klart att de samtalar med varandra, men hovexperter då så säger att de har insyn i det här, menar ju på att det blev aldrig något personligt möte mellan familjemedlemmarna. Det blev aldrig liksom tid att prata om det som har varit. Man ville nog ha fokus på drottningen och firandet.
Ja, och apropå då experter som har pratat om detta, hovexperten Katie Nicole har ju sagt att paret nobbade flera av firandets inbjudningar på grund av att de då inte blev placerade på första raden utan liksom hänvisade längre bak. Efter den här tacksägelsegudstjänsten under fredagen så syntes inte paret till vid flera evenemang trots att både lördagen och söndagen firades hela dagen i ända.
Mm. Men däremot har många medier rapporterat att drottning Elisabeth umgicks lite grann med paret och att det också blev drottning Elisabeths första möte med sitt barnbarns barn, Lilibet. Sen är det ju så att drottningen hon ställde in flera programpunkter på grund av hälsoskäl. Bland annat hästkapplöpningarna som hon ändå älskar så mycket och den här hyllningskonserten som hon såg då hemifrån Windsor.
Och hovexperten och författaren Angela Levin, som hon har spenderat väldigt mycket tid med prins Harry eftersom hon skrivit en biografi om honom. Hon har då sagt att Harry ska ha blivit upprörd över att paret blev ignorerade vid firandet. Och hon sa bland annat till The Sun att prins Harry blivit arg över hur liksom de ignorerades vid den här tillställningen och att han känner att familjen är skyldiga dem en ursäkt.
Ja, det är ju väldigt speciellt i så fall. Det borde ju ske åt båda håll, kan man ju tänka. Mm. Men i alla fall på lördagen då, där på förmiddagen så hade ju Harry och Meghan inte så mycket att göra med det officiella. Då bjöd de in till ettårsfirandet av Lilibet. Och det var en mycket familjär picknick vid Frogmore Cottage. Där, det var ju tänkt att de skulle bo där efter bröllopet, men det är ju numera prinsessa Eugenie och hennes familj som bor där. Det sägs att medlemmar av kungafamiljen var inbjudna, men av naturliga skäl, många av dem hade ju fullt upp med firandet av drottningens jubileum, så man såg inte några sådana där. Och sen så flög Harry och Meghan hem då till Kalifornien. Det var ju samma dag som den stora paraden gick genom London. Det var ju på söndagen. Mm.
Och efter då, när firandet liksom hade avrundats, så publicerades ett nytaget foto av Lilibet. Och det är ett foto som tagits av Meghans vän till lika fotografen Missan Harriman. Och det var ju även han som publicerade det här vackra porträttet av Meghan när paret väntade barn. Och alltså då, precis som tidigare, så valde ju Harry och Meghan att kommunicera de här nytagna fotorna eller bilderna via då vännens Instagram, där han då skriver en hälsning, och han skrev så här, citat: "Det var ett privilegium att få fira Lilibets ettårsdag med min familj och hennes glädje och ansiktsmålningar", slutcitat.
Ja, och på det andra fotot i det här bildspelet som publicerades så ser vi Meghan med Lilibet i famnen och även då en bild när hon står med Misans fru och deras två barn. Och sen var det väl ytterligare någon bild också som är bara på Misan och hans barn, tror jag, det sista där. Men ja, är sprickan i familjen tydligare än någonsin, eller kan det liksom ske något positivt där?
Jag vet inte, jag tyckte det var liksom, det var så mycket blandade känslor att se Harry och Meghan på plats, och man förstår ju också så här, kanske anledningen till att de inte skulle vara med på balkongen vid Trooping the Colour, med tanke på hur fokuset skiftar så fort de syns till på grund av allting som har hänt under de här två åren.
Och det vill ju hovet undvika, såklart.
Ja, jag tycker också det är intressant att se att Harry och Meghan väljer liksom att kommunicera sin lilla del av det här officiella via vänner. Det har vi sett tidigare också. Och det verkar vara en linje de fortsätter att hålla.
Det är smart. En smart strategi på det viset, att då är det ju inte de som prånglar ut bilder. Då kan de ju alltid liksom hålla upp händerna och bara nej, men det är inte vi som lägger upp detta. Det är inte vi som vill visa våra barn. För de har ju varit så noga med att vi vill ha ett privatliv, därför flyttar vi till Los Angeles, vi vill inte vara en del av kungahuset, vi står inte ut med uppmärksamheten, och då blir det jättekonstigt om de själva skulle börja lägga ut bilder på sina barn. Så då är det ju jättesmart att låta vännerna göra det istället, för då kan de aldrig hamna i den här skottgluggen med anklagelser om att de både vill ha kakan och äta den.
Men jag menar, det enda som det pratades om och skrevs om efter den här tacksägelsegudstjänsten, det var ju verkligen så här, blev de utbuade eller inte? Alltså det finns... Harry och Meghan delar konstant upp britterna i två olika läger. Ja. Och det slutar aldrig.
Om ni vill höra det buandet eller icke-buandet, så lyssna på vår podd från förra veckan, för där har vi en ljudfil ifrån när de kliver ur bilen och in i kyrkan.
Ja.
Men Sara, ska vi runda av den här veckans podd?
Det gör vi, och försöker njuta lite av den här härliga sommarvärmen.
Ja, ja men precis. Vi kommer spela in en podd även nästa vecka, sen tar vi lite sommarsemester. Men följ oss gärna på sociala medier. Var finns du, Sara?
Man hittar mig på royalisten.se på Instagram. Och var hittar man dig?
Också på Instagram, kungligt med Jenny. Vill ni skicka in lyssnarfrågor så gör ni det på kungligt@aftonbladet.se.
Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.